Lite efter midnatt inkommer ett samtal till SOS Alarm.
En ung flicka har påträffats medvetslös i skogen. Inledningsvis antar man att det handlar om överkonsumtion av alkohol. Men när verkligheten avslöjas tar händelserna en oväntad vändning. Hör hela avsnittet om mordet på Therese Johansson Rojo i podden Jakten på mördaren.
På Podplay.
Radio Play.
Känns det bra att vara med i podcast?
Ja, det känns jättebra.
Bra.
Spännande.
Hur mycket häst pratar du?
Nej, det jag skulle nog säga att det är stor del av min vakna tid. Det blir det. Man jobbar mycket. Och är gift med en hästtjej som har jobbat som ekviterapeut med tävlingshästar hela livet också. Så att barnen rider, vi har ponnysar hemma. Så att det är mycket häst.
När tar ni semester och åker iväg och säger nu gör vi ingenting som har med häst att göra?
Nej, men det gör vi faktiskt. Vi försöker göra det. Förut har det nog varit mycket även på semestern att man har varit på hästtävlingar och sådär, men nu försöker vi göra något annat.
Hur gamla är barnen?
De är 4 och 7.
Kul!
Ja, det är roligt.
Hur länge har du jobbat som veterinär?
10 år har jag jobbat som veterinär.
Och hur tycker du att hästkvaliteten har förändrats sen du började intressera dig för hästar och deras mående?
Jag tror att om man tittar på i alla fall hästarnas välmående så är det så att hästar har det väldigt bra i Sverige. Vi har ju väldigt god liksom, djurhållning och vi är duktiga på att försöka se till att de har det så naturligt som möjligt. Sen om man tittar på tävlingshästar generellt så är det så att sporten blir tuffare och tuffare om man tänker på tävlingshästar. Så att de får ju högre och högre krav på sig. Det blir ju såklart en del skador som kommer i samband med det. Man har ju pratat mycket om underlag och hur det påverkar, modernt underlag påverkar hästarna och så vidare. Men å andra sidan så numera så börjar vi inse att hästarna måste också förberedas för att gå på tävlingsunderlag, så man tränar ofta på det också och varierar sin träning på andra sätt. Men det finns en del indikationer på att man faktiskt måste rida på det underlaget man ska tävla på sen också. Och att man inte ska variera för mycket i underlaget när man tränar det tävlingsmomentet man håller på med.
Men för underlaget borde väl vara, är underlaget mer anpassat till tävlingsresultat än till hästens bästa?
Ja, det skulle jag nog säga att det är. För att det är ja, det är nog lite dumt. Men det har nog varit så. Det som har säkert drivit fram, om man säger från början i alla fall, drivit fram utvecklingen av snabba fibersandsunderlag där man kan rida snabbare och svänga snabbare och så. Och det har ju från början medfört att man har fått ett annat skadepanorama än vad man hade innan det kom. Sen är det ju så att nu har väl forskningen kanske kommit i kapp lite grann. Man försöker titta på vad som faktiskt är optimalt för hästarna att rida på. Så att det kommer ju tillbaka lite grann. Men det har nog inte varit det som har drivit utvecklingen från början. Liksom.
Berätta om din specialinriktning som du håller på att jobba med.
Med rehabilitering?
Ja.
Ja, det har varit en enorm utveckling i det behandlandet och diagnostiken av hästar senast, i alla fall sen jag började, sen 10 år, med magnetkameraundersökningar, med datortomografi och avancerade ultraljudsundersökningar och så att vi börjar bli duktiga, tycker jag, på att hitta skadorna, diagnostisera dem. Också på att behandla dem. Det finns väldigt mycket bra behandlingar. Det finns allt från traditionella behandlingar med stamceller och blodplättar och sådana saker. Kroppens egna antiinflammatoriska system och så som vi använder. Så att det har vi blivit duktiga på. Det som vi har släpat efter lite grann på, det är nog rehabiliteringen. Vilket mer och mer blir tydligt att det kanske är den viktigaste komponenten när man ska få en häst frisk och tillbaka på banan igen. Att man gör en rätt igångsättning och att man kommer igång ganska snabbt med att röra hästarna. Det är ju rörelse i A och O för hästar. Det är jätteviktigt att de kommer igång snabbt och rör på sig igen efter en skada.
Men det beror väl också på vad det är för skada?
Absolut,
såklart.
Det beror helt klart på vilken typ av skada det är. Vissa skador tar ju längre tid. Om man tar en senskada till exempel så tar den betydligt längre tid än en kanske mer okomplicerad ledinflammation eller överansträngning någonstans. Men de behöver en sig ha en ganska så aktiv vila. Det kan ju vara en konvalescens på upp till ett halvår på vissa typer av senskador, men de ska ändå röra på sig kontrollerat under den tiden, att man vartefter man följer läkningsprocesserna med ultraljud och så, att man ökar på hela tiden för att stimulera läkningen och för att få en så bra och elastisk sena när det är färdigläkt. För om man inte gör någonting med dem, då blir det stelt och stramt när man ska igång sen.
Men på tal om senskador så har vi fått en lyssnarfråga här. Och hon skriver, hur ska man tänka när det kommer till senskador? Jag har själv en häst som fick en senskada för ett år sedan och nu fått en till. Så hur ska man liksom tänka vid läkning och igångsättning? Och hur viktigt är det att man upptäcker det här snabbt och kanske ta in hästen från en stor hage eller...
Absolut, det är viktigt att få en diagnos snabbt på en skada. Det är alltid, det är det från början, och man måste vara särskilt observant om man har haft en senskada. När man väl ser symptomen från början, att den är varm och svullen och kanske halt, då är det ofta många gånger så att det är liksom toppen på isberget som man ser. Att det har kanske varit lite på gång ett tag innan, att man har lite förändringar i senan. Och sen till
ser man alltid en senskada?
Nej, det är inte alltid man ser den. Liksom. Men många gånger när folk kommer för att de ser den, då är det som sagt, då har det liksom säkert varit lite på gång ett tag redan.
Hur upptäckte du Neos?
Men Neo, han fick ju i sommarhagen som ett snitt över senan. Ja, så antingen har han sparkat på sig själv eller gått in i någon buske. Eller, så han såg ju att han hade ett sår och som ett snitt över senan.
Ja, det var nog mer ett rent trauma.
Men om man ska se en skada, då är det bättre än en förslitningsskada, eller hur?
Ja, det är lite bättre.
Mindre för då, dåligt.
Ja, det är mindre dåligt, absolut. För då har det hänt där och då, så att säga. Det finns ingen bakomliggande liksom, smygande problem som har varit. Liksom, utan det har hänt där och då.
Rebecka, vi har tagit E4 söderut från Stockholm idag. Svängt av, sneklat oss längs gräshagevägar ut till Mälaren hästklinik här där du jobbar. Och vi har tittat igenom Neo för att kolla att hans sena är jättefin. Och det är så skönt ju.
Ja, men verkligen. Nu har vi ju, han fick ju den i augusti, så nu har det snart gått ett år. Liksom. Ja. Så det är... skönt att se att det går åt rätt håll.
Och jag har betett mig lite grann som en nybliven förstabarnsmamma, som jag kände att jag höll på när Vincent var liten och försökte skryta upp Neo inför Axel och säga, visst är han fin? Det är lite sensationellt fin, och han är inte läkt bra. Han läkt det bästa av alla hästar han haft.
Exemplariskt.
Ja, eller hur?
Absolut, alla gånger.
Det gäller att vara smart, Axel, eller hur?
Absolut. Nej, men för att återgå till frågan här, så jag tror att i ett sånt fall när det går upp igen, då kanske det har varit lite stramt. Antingen så har man då kanske fått en läkning där det har blivit lite för stramt mot vad som är optimalt. Eller så är det så att man har kommit igång lite för tidigt. Eller att den har gjort någonting i hagen eller liknande och dratt upp då den gamla skadan. Det är ju så att en senskada läker alltid med mer eller mindre ärrvävnad, och den i sig är ganska hållbar, men det blir lite ömtåligt på gränsen mellan ärrvävnaden och den normala senvävnaden. Där i övergången som det blir känsligt. Det går inte sällan sönder precis mitt i det gamla liksom, utan det går i övergången mot det friska. Där brukar det
som när man syr igen ett hål i kläder. Det är inte själva sömmen som
sömmen går sönder. Precis, det är bredvid. Ja. Bra liknelse. Det är precis så det är.
Men hur behandlar man en senskada? Hur ser det ut? Om jag kommer in nu med Neo, säger vi, att nu kommer jag in med honom och han har gjort illa. Hur ser då framtiden ut? Hur gör man? Vad kan man göra åt det?
Ja, men man kan behandla på lite olika sätt, och det finns mängd olika sätt att behandla senskador, och det är alltid så med veterinärmedicin, när det finns väldigt många olika sätt att behandla en sak, så är det för att det finns inget som är optimalt för alla senskador, utan det beror lite på. Man kan ju antingen bara kyla och vila i akutskedet för att minska liksom skadans utbredning, om man säger. Men har man en skada som har pågått ett tag och det kanske redan finns lite ärrvävnad och så, då försöker vi stimulera den själva läkningsprocessen med stötvågsbehandling som shockwave eller liknande. Ibland så kommer inte läkningen igång som man riktigt tycker, utan man har fortfarande områden med det som på ultraljudet ser mörkt ut och ser ut som en blödning, men det är egentligen då senfibrer som inte kommer igång och läker, utan det står lite still, det händer ingenting. Då brukar vi stimulera den processen genom att spruta in blodplättar eller stamceller.
Hur dåligt är det om hästen, om man har gjort det, vi ser att det har gått 4 månader ungefär efter att vi upptäckte skadan, och då kan jag tänka mig att det är ganska känsligt ändå, allt runt omkring. Hur dåligt är det om hästen brallar till eller kommer lös eller...
Ja, vi är ju alltid liksom rädda för att de ska göra sådana saker. Sen tycker jag att oftast så går det väldigt bra ändå. För det händer ju, det är inte ovanligt att hästarna kanske sliter sig eller hoppar ut ur sin sjukhag och så. För de efter några månader, då har de inte ont längre.
Nej.
Så de känner ingen begränsning och vill gärna kryper belasta sig. Ja, det kryper i kroppen, de har hur mycket energi som helst. Och ofta så går det bra, även fast de gör någon sån här grej.
Ja.
Men det är just farten i sig och sen att man har en upprepning av liksom ansträngning, att om de hoppar och far och springer så att du liksom blir lite trött i musklerna och inte orkar hålla emot och så. Det är då kanske som skaderisken blir som störst.
Ett ord som har dykt upp sen jag kommit tillbaka till hästvärlden efter ett långt uppehåll, det är vetcheck. Förutsätter vi en veterinärbesiktning. Men nu gör man vetchecks. Och jag har förstått också att man gör eller bör kolla sin häst kanske årligen, som man gör en hälsokontroll på sig själv, vilket man också kanske borde göra ofta. Men och kolla även om man har en frisk häst, att man borde gå och kolla upp den då hos.
Så jobbar vi väldigt mycket och det är alltid beroende på hur mycket man tävlar och tränar och belastar sin häst. Men om man har en häst som man har en ambition med att tävla och träna, så tycker jag att man ska kolla den regelbundet. Och jag brukar rekommendera minst 2 gånger om året som något slags minimum. Och hela tanken med det är att hästar är inte så bra på att säga till om det tar emot någonstans. En del är det, men många säger inte det. Men de
det är svårt
på
att förstå också ibland när de säger till. Man kan misstolka att det gör ont. Man kan misstolka det för tjurighet eller att de är rädda för något. Eller jag vet inte.
Och hästar är ju sällan i alla fall tjura och dumma. Liksom. Det ligger inte i deras natur, utan det är ju i grund och botten snälla djur. Och vi har ett ansvar att ta hand om dem på bästa sätt. Så att därför tycker jag att man kollar dem regelbundet för att hitta saker, små subtila saker eller så, innan det blir ett problem. Liksom. Det är inte att vi ska behandla hästarna hur mycket som helst upp över öronen. Det är inte det handlar om, utan det handlar om att bara hitta saker innan det blir ordentliga problem.
Och veta om ifall det finns, att man är lite pass på och kan träna dem annorlunda kanske.
Ja, det kan vara det, om man tittar på skoningen och man tittar på hull och man tittar på att göra en sån där bedömning. Och veterinärer är ju den kanske kompetensen inom hästbranschen som egentligen har en väldigt stor bredd och vetenskaplig utbildning för att kunna hjälpa till. Och kanske i alla fall, vi kan inte lösa allting, så veterinärer kan vi absolut inte göra, men vi har i alla fall en bra övergripande förståelse för hästar och problemen som kan vara kring, så man kan styra och ge råd i vilken riktning man ska ta det.
Vi har lite ljudstrul, så vi har bytt inspelningsapparatur ifall ljudbilden låter annorlunda. Men vi sitter och pratar med Axel om... Och nu är jag inne på det här med om när man ska köpa häst. Om man nu tittar på häst och letar häst, vad ska man titta efter då när man, alltså ur veterinärsynpunkt, tycker du?
Jag tycker det är jätteviktigt att se att hästen har haft en bra resultat tävlingsmässigt, om det är en tävlingshäst, att den har gått hela tiden och att den inte har varit i någon lång konvalescens eller vila precis innan man ska köpa den. För det kommer alltid vara saker man hittar på en häst när man besiktigar veterinärt. Men många saker är ju okej att ha små avvikelser, förutsatt att hästen har visat att den kan gå med det, så att säga. Så att jag tycker det är viktigt att kolla och fråga vad den har för veterinärhistorik och så. Förut så var det ju ofta så när hästarna kom för besiktning, man frågar vad de har gjort innan, om de har haft några problem. Då säger de flesta att nej, men den har aldrig varit behandlad, aldrig varit hos veterinären, för aldrig behövts eller så vidare. Och det är numera så, är det så i och med att vi är noggrannare och kollar våra hästar och kanske behandlar dem tidigare för att det inte ska bli några allvarliga problem. Så de flesta hästar är ju behandlade veterinärt någon eller flera gånger under sin karriär. Och det är inget konstigt, då är det bättre att man får ta del av det. Och många är ju öppna och delar med sig av journaler och man pratar öppet om historiken på hästen när man besiktigar, vilket är bra tycker jag.
Så när du skriver en neosjournal så skriver du extremt fin häst, gott läkkött. Jag har aldrig sett en häst rehabba sig så bra som den här.
Absolut. Jag rekommenderar att köpa alla dagar i veckan. Ja.
Men hur mycket ska man kolla då? Hur mycket ska man röntga hästen nu? Vad ska man be veterinären kolla när man sen ska köpa den?
Det är ju helt beroende på vilken disciplin det är och vad hästen kostar, hur stor investering det är för en själv och så. Numera så röntgar vi de flesta tävlingshästar röntgas när de besiktigas, så det är ju för att det är en, som sagt, det är en stor investering och man vill också ha den möjligheten att sälja hästen vidare, och det har blivit lite så att man måste ha i alla fall en rimligt god röntgenstatus för att liksom kunna sälja den utan problem i framtiden. Man ska inte leta efter felfria hästar, som sagt, det ska man inte göra, men det är bra att få upp det till ytan om det är några stora grejer som kanske kommer upp på röntgen, som, då är det bra att veta det, och det är bra att lyfta upp det vid besiktningstillfället, för det är lättare att ta en diskussion där och då än om det blir problem efter ett halvår och man ska försöka strula och lämna tillbaka och sådär. Utan jag tycker att det kan vara bra att röntga rimligt många, inte för många bilder eller några sådana överdrivet stora studier, så det behövs i regel inte, men det är bra att ha en liten överblick i alla fall av läget på röntgen också, tycker jag.
Och då om jag är och kollar på en häst och den har lite galliga ben, det är ganska vanligt ändå att hästarna har lite liksom små svullnader nere vid kotan. Hur farligt är det med galliga ben och var kommer det ifrån? Och finns det någonting man kan göra emot det, eller ska man bara låta det vara?
Ja, nej, men det är ju precis. Alltså, galler kan ju bero av mängd olika saker. Nu så här års på våren, då är det många hästar som blir lite mer galliga. Och det har med egentligen med bakterier i tarmen som... Det blir en förändrad tarmflora på dem, och då kan det konstigt nog ge att de blir galliga i benen, för att man får...
Det är sjukaste jag hört. Ja, men... varför får de svullnade på benen? För att de har kall i tarmarna?
Nej, det är för att de får in, går och pillar i sig det här gröna fina gräset som har ganska mycket näring i sig, och då växer det till bakterier som producerar histamin, och histamin gör att blodkärlen vidgar sig, och då får man liksom, det släpps ut lite mer vätska i benen, och de blir galliga helt enkelt. Så det är ganska vanligt så här års, och det behöver man inte vara orolig för. Men när man tittar på häst om man ska köpa och de är lite galliga, så det, en äldre häst liksom över medelåldern, om så 10 plus i alla fall, då tror jag att då kan man acceptera lite galler, men de ska inte vara för hårda. Och de ska inte vara varma, och det ska inte vara bara en galla på ett ben, för då blir man lite mer misstänksam. Är de lite smågalliga på båda fram eller båda bak eller så, då tycker inte jag i regel att det behöver vara någon fara.
Om du skulle ge våra lyssnare 3 konkreta tips som man som hästägare kan göra eller tänka på för att hjälpa sin häst att få ett långt och hållbart liv, vad skulle det vara då?
Ja, jag måste ju säga att man måste kolla dem regelbundet med veterinären, annars är det ju konstigt. Men det tycker jag faktiskt att man ska göra, för att det är en bra investering.
För
mig och för alla veterinärer. Nej, men skämt sig, det är faktiskt bra, för att återigen, det är därför vi har med vetchecksen, för att titta hästarna och hitta saker i tid. Så det tycker jag absolut. Sen tycker jag att man ska försöka ha hästarna ska gärna få vara hästar. Bra stall och hagmiljö är ju bra för hästarna. Jag tror att de mår bra av att kunna röra sig i hagen och ha en bra säker stallmiljö. Och sen är det väldigt viktigt med hovslagare och den biten också, för att få en så bra belastning som möjligt. Så det blir egentligen det är några punkter då man tänker sig: stallmiljö, hagar och hovslagare och veterinär. Och sen kan man ju plocka på fler i det där också, att man har ett bra samarbete mellan de personerna som är kring hästen i det teamet runt, så man har ett bra management, brukar jag kalla det för. Och det är veterinär och det är hovslagare, ekviterapeut och allt där kring som hjälper till. Och tränare inte minst, det är jätteviktigt med en tränare som är lyhörd och observant också.
Ridklubben har i samarbete med HelloFresh, och nu finns det ett erbjudande som gäller under en begränsad tid. Sista dagen är 27 maj nu 2024, och då använder man koden FLASHHÄST för en flash sale.
Wow.
Flash häst använder du på hemsidan HelloFresh.se. Då får du upp till 1449 kronor rabatt på de 5 första kassarna om att du provat HelloFresh ännu, och så får man fri frakt på första matkassan. Man kan också använda den här koden om man har varit kund tidigare, eller hur?
Precis.
Och så vill man bli det. Man har avslutat abonnemanget för över 12 månader sedan, men nu vill bli kund igen. Och då är alltså Flash Häst som man använder som kod på hemsidan. Fiffigt, jo. Det känns bra. Det är mycket som känns bra med HelloFresh. Vi använder ju det hemma själv. själv ju.
Ja, men exakt. Men de har också mycket små fiffiga grejer som man kan välja på deras hemsida. Mm-hmm. Till exempel om man vill vara lite mer miljövänlig, då har de ett miljövänligt val som då heter klimatsmart. Och då har det mindre CO2-utsläpp.
Just det, de är liksom taggade med klimatsmart så att man kan se det.
Exakt. Eller till exempel vegetariska.
Vi äter så mycket vegetarisk mat från HelloFresh.
Ja.
Jättegoda recept här. Asiatiska tacos och jättemycket gott som vi äter. Det som är fiffigt också som är klimatsmart med HelloFresh är att man får precis den mängd ingredienser som man behöver.
Exakt.
Man köper inte en hel knippe selleri och så använder man en och kastar tre, utan man får en om man behöver en.
Ja, men precis. Och det är så bra, för då minskar vi ju verkligen det här matsvinnet.
Ja, det är att man enkelt kan äta varierad grön meny med mindre matsvinn, som du säger. Jag tycker det är superbra.
Verkligen. Så gå in på hellofresh.se och använd koden FLASHHÄST och få upp till 1449 kronor rabatt på dina fem första kassar om du inte provat HelloFresh ännu. Och såklart fri frakt på den första matkassan.
Just precis. Tack HelloFresh!
Tack!
Vi har en lyssnarfråga här från Elinor. Hon skriver, knep för bättre hovar i dessa torra tider?
Ja, det finns massa olika så här, man kan smörja hovarna och så med. Men det är egentligen det som är viktigast är nog att ha en bra hovslagare som håller efter så gott det går. Sen kan man, om de är väldigt torra och spruckna, så kan man ibland ha hjälp av att smörja dem med något lite så, hovolja eller liknande. Det kan hjälpa, men jag tror det viktigaste är att ha en bra trimmad hov från början.
Det känns någonstans som att ju mer vi pillar och petar och täcken och skydd och krämer och specialbehandlingar, desto skörare och skörare blir djuren.
Ja, jag tror egentligen inte det kanske blir skörare och skörare, men vi är ju mycket mer observanta på hästarna nu än vad man var förut. Många frågar sig om hästarna var mer hållbara förut än vad de är nu, för att vi behandlar hästarna mycket mer nu. Om man tittar på statistik och man pratar med försäkringsbolag och så behandlar vi hästarna mycket mer nu. Men jag tror inte att hästarna egentligen är skörare. Det är väl några saker som kan göra att det är så. Dels är sporten och konkurrensen är väldigt hög, så att hästarna går ju väldigt hårt. Det är långa karriärer eller långa täta tävlingssäsonger som går i varandra. Och sen är det också så att vi har ju sänkt nivån för när vi tycker att man har en häst som är ofräsch på något sätt. Tidigare så var det okej om de var lite knackiga och kunde värma ur efter en stund, men nu tycker vi att de ska nog vara friska i stort sett hela tiden och kännas fräscha när man börjar rida också. Så att, och det har ju med djurskyddet att göra, så därför blir det också mer kanske behandlingar och mer pyssel med hästarna, för att vi försöker ta hand om dem bättre och bättre också.
Ronja har också en fråga här. Tips för hästar med solexem och sommarklåda?
Ja, sommarklåda kan ju vara allergier. Som islandshästar till exempel har mycket sommarexem och klåda som kommer med knott och en allergi mot det. Så det är ju en sak om man har allergi mot det. Då får man skydda dem och man kan försöka vaccinera dem och så mot det. Men om det är sån här solexem som kommer, då är det ju att försöka täcka de utsatta områdena. Det är ofta vita mular eller vita ben som kan få för mycket sol och bli solbrända, för där har de inget pigment i huden, så det är känsligt. Och då får man skydda så gott det går. Man kan smörja. De bästa är ju såna här solkrämer som man har till barnen som är 50 plus.
Ska man smörja med bamsekräm?
Absolut, jag skulle använda någon sån bamsekräm eller liknande. Det är mycket bättre, det finns ju några för hästar som Hellosan Sol och dem, men det är inte så mycket solfaktor på dem. Och de liksom smetar av den när de går och betar. De här fantastiska barnkrämerna som barnen kan bada en hel dag i och fortfarande vara helt vita om kroppen, de är perfekta. Så något sånt skulle jag köra på.
Är det sant? Jag har ju haft häst i Luleå, jag har inte riktigt haft det problemet.
Och tala om det där med solexem. Vi har en häst i stallet som har liksom haft ett problemben. Det har varit lite svullet. Han har haft lite mugg. Han är skimmel. Och han har haft liksom som lite knottror i det benet. Och då kommer det in liksom bakterier där under, så man vill ju hålla det liksom rent och torrt. Men då har han ju också fått sämre pigment där. Man känner att det är tunn hud och inte så mycket hår kvar. Och då tänker jag, vill man smörja på det benet med infektionsrisk, tänker jag? Eller hur vill man liksom hantera ett sånt ben som har haft lite med mugg? För det är väl en typ av infektion, mugg, eller?
Ja, mugg är en infektion av något slag. Det kan vara olika saker. Det kan vara bakterier eller svampar eller så som får fäste i huden. Men i ett sånt här fall, då låter det som att han har haft ett kroniskt problem som är säkert lite sämre sämre lymfdrenage i det benet, så det blir lite stasat, huden är lite känslig och sådär. Så det är svårt med de där när det blir lite kroniskt. Liksom. Man går med en kronisk låggradig inflammation säkert hela tiden. Och då blir ju huden känsligare för just infektioner och så också, att det kommer in bakterier. De får lättare att tränga in i huden då. Men det är svårt att säga i specifikt fall, men det viktiga är ju att försöka hålla det ändå rent och mjukt och torrt. Det är en liten svår kombination att få till, men det är svårt i sådana där fall, men när det är kroniskt. Ibland så kan man ju hitta någon bakomliggande orsak till det, så att det kan vara värt att titta på det. Numera finns det ju till och med dermatologer på häst, så att man kan vända sig till en specialist som kan ta en biopsi och titta på om det kan vara någonting som faktiskt går att behandla på något annat sätt, om det har hållit på så länge.
Alva frågar, en häst som ofta står och vilar ett visst bakben, är det vanligt att de har ett liksom favoben som de vilar, eller ska man börja fundera på om det kan vara någonting där bakom?
Jag tror inte att hästar har ett favoritben som de vilar för att de tycker det är skönt att vila just det benet, utan det brukar vara för att det är någonting som att de är lite trötta av någon anledning. Håller det i sig och att det alltid är samma och de vilar mycket och sådär, då kanske det är dags för att ta en sån där vettcheck för att kolla. Det är väl en sån liten varningssignal som man kanske ska vara observant på. Då kanske det var dags. Innan man upplever att det är ett problem så tar man en check. Kollar om det är någonting.
Det finns ju massa alternativmedicin för hästar. Alltså allt från massörer till hästviskare, hästpratare. Alltså det finns ju allt möjligt. Hur tycker du att man ska förhålla sig till alternativhjälp, heter det, eller vad kallar man det?
Ja, men alternativmedicin eller vad man vill kalla det för. Jag kan tycka att det har en plats i väldigt många fall. Vi arbetar med ekviterapeuter här på kliniken och en sjukgymnast, och det är någonting som vi tar till när, för allting kan man inte lösa som veterinär. Vi kan ju lösa rent liksom medicinska problem och hältor och sådana saker, men en del saker när det gäller att komma igång efter skador och muskelstillhet och när man har tappat lite funktion i vissa leder eller delar av hästen, så är det en jätteviktig del och till stor hjälp många gånger med någon sån då alternativbehandlare. Det som gäller när man kommer dit, det gäller att ta reda på vad är det för någon kompetens de har, den som man har tänkt använda sig av. Jag tycker att man gärna frågar sin veterinär om det kan vara en bra idé. Jag tycker att det som många ger fel, om man nu ska komma in på det med stalltips, så en grej som jag tycker är väldigt bra, det är att har man problem med sin häst, någonting i ridningen eller träningen så, som inte fungerar, som inte känns bra. Det kan ju vara att den är motig och dum och istadig, eller bara känns väldigt stel i ena varvet eller sådär. Jag kan tycka att det är ganska bra att man börjar med en veterinärkontroll för att utesluta att det är någonting som gör ont eller som den är halt av eller så. Och sen kan man gå vidare och ta hjälp av med tränare eller terapeut eller så för att komma till rätta med problemen. Många gånger gör folk det lite misstaget att man försöker väldigt mycket annat, för man kanske är lite rädd att gå till veterinären. För att
jag hade känt mig skitdum att komma hit med min häst och säga, Axel, min häst är lite stel i höger varv när jag rider. Vad kan det vara? Man bara, ja, se på din ridning till att börja med. Alltså.
Nej, jag förstår hur du tänker. Men jag tycker tvärtom. Jag vill ju sänka tröskeln för folk att göra just en sån koll. Det är ju sånt läge när man säger att den är stel och det är si och det är så. Det där är läge för en sån här vettcheck. Vi kan inte tjata nog om det, tycker jag. För det, då kan man gå igenom den och kolla och se, och är allting bra liksom, där? Jättebra, då kör man ju vidare. Då, rid igenom det här nu, Gryf. Alltså, nu får du ta hjälp, skärpa till dig och ta hjälp.
Sen jag får vingliga sluter, då kommer jag.
Ja, precis. Nej, men först, det är inte att vi ska leta problem, utan det är kanske tvärtom. Vi ska försöka utesluta att det är några veterinära problem. För att det man inte vill hamna i, det är att man håller på och nöter på hemma på någonting som egentligen kanske är ett veterinärt problem, eller att man får hjälp av alternativbehandlare som inte förstår att det är ett veterinärt problem heller. För det har vi varit med om också. Det stöter man ju på, jag ska inte säga dagligen, men ofta i alla fall, att man har hästar som kommer. Man kanske har hållit på med sin terapeut hemma eller tränare hemma och på att försöka ta igenom någonting i några månader, och så kommer de hit och då visar det sig att det är för att de är halta. Och då är det ju, ja, det är onödigt tid och pengar, och det är onödigt för hästen också, utan det är bättre att få en avstämning med veterinären, och sen så kan man få antingen grönt eller rött ljus helt enkelt.
Så nu har vi varit här med Neo och kollat igenom honom, för han gjorde illa en sena i höstas eller bara i slutet på sommaren. Och sen så har han vilat och han har vattentränat och skyndat långsamt tillbaka. Och så har vi kollat nu med ultraljud och sett att senan ser jättefin ut. Och han ska fortsätta rida, så börjar hoppas så smått. När ses vi nästa gång?
Nej, men jag tänker att nu får ni ju komma igång, och då blir ju nästa gång blir ju egentligen att man gör en vetcheck. Om säg en 3 månader kanske, någonting sånt där. Tycker jag att man kan få komma igång ganska ordentligt nu och vara liksom, ja, känna att nu är vi fullt igång och så, och allting känns bra. Då tar vi en koll, bara stämmer av läget. Och sen så blir det nästa gång efter det, kanske om ett halvår efter det, någonting sånt. Då är vi inne mer på underhåll än på
rehabilitering. När kan jag tävla? När har fött barn?
Oj, oj. Precis, en sak i taget.
Tusen tack för att du fick komma. Tack för kaffet.
Tack.